Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men vi börjar från start och säger välkommen till Vi måste prata till Torbjörn Elensky och ja, så här, hej Torbjörn.
Hej, trevligt att träffas.
Superglad att du tog dig tid. Och för transparensen så är det så att första gången jag har träffat, eller enda gången jag har träffat Torbjörn, så hade han en föreläsning på en kurs som jag går för att bli någon slags ledarskribent. Och ja, men så här, du golvar mig lite där uppe på båtdäcken, om man ska kalla det.
Jaså, det var inte meningen. Hur då menar du?
Nu gick du från datorn igen.
Ja, nej, det var bara att jag glömde bort det. Jag skulle hämta kaffekoppen, så var det. Vänta.
Ja, bra.
Nu har jag kaffekoppen.
Så.
Nu rör jag mig inte.
Alltså, ja. Jag kommer ju, som poddlyssnarna vet och som du säkert har förstått, från skogen. Och ja. Har en liten, vad ska vi kalla det, annorlunda bild av kultur och kultursidor än den du gav.
Jaha.
Det var någon slags ögonöppnare, för du pratade då om, på föreläsningen, om bristen av kritik från kultursidorna. Visst var det så?
Ja, det kan man väl säga, absolut. Alltså att kritik håller på att bli, det håller ju på att bli någonting som vad ska man säga, som liksom prioriteras ner i förhållande till krönikor och olika typer av självbiografiska texter av kulturjournalister. Jag vet inte, folk kanske vill läsa det, men jag vill inte läsa det.
Alltså att man mer betraktar ett skeende i sin vardag och använder det för att hamra hem någon slags politisk poäng i riktning med tidningens politiska linje.
Det är ju väldigt vanligt, men det förekommer ju även i allt större utsträckning att man gör så även när man skriver kritik. Och den egna personliga upplevelsen och erfarenheten är naturligtvis inte oväsentlig, men någonstans så måste man kunna höja sig över den. Den kan inte vara centrum liksom, och utgångspunkt, och både utgångspunkt och slutpunkt för alla resonemang. Man måste kunna resonera principiellt, sakligt, abstrakt utifrån, ja, utifrån till exempel också teorier som inte nödvändigtvis har med ens egen personliga erfarenhet att göra. Och det är ju mycket svårare förstås, och det kostar mycket mer ansträngning, det vill säga även pengar, för att alla, någon måste ju vilja betala för det här också, och uppenbarligen så är ju redaktionerna allt mindre beredda att betala, nämligen för den tid som det här tar, för det kräver mycket mer tid naturligtvis att läsa på ämnen ordentligt och att sätta sig in i sakförhållanden än att skriva om sig själv. Sig själv, det är det enklaste man kan skriva om. Det är bara att
man blir någon slags kultur, man blir någon slags kultursideinfluencer som, vad ska jag säga, lanserar kåserier, ja, istället för,
ja, kåserier. Och ytterst är det så då att produkten man lanserar är helt enkelt sig själv. Och det hänger ju ihop med, det är ju inte bara det att de här redaktionerna och redaktörerna är oerhört dumma och onda, utan det handlar ju också om hur vår offentlighet idag ser ut. Att det är så otroligt personfixerat på ett märkligt sätt. Att man liksom, folk säljer sig själva så att säga när de skriver. Varje artikel är också en sorts, vad heter det? En sorts casting för nästa artikel, och ju mer man lyckas bygga upp sig så att säga som en sorts persona i offentlighetens ögon, desto större chans har man att få mer utrymme. Somliga har ju lyckats bättre med det här än andra, Och det är ju inte så att alla de här automatiskt dåliga skribenter, det är bara det att när det här maneret äter sig in i allt, överallt, så gör det någonting. Det förstör så att säga det här kritiska tänkandet, det opersonliga kritiska tänkandet som också är viktigt. Och då är det så att det här problemet, det växer ju även inom akademin numera, när det är mer och mer, förekommer mer och mer så att säga ifrågasättande av vad ska jag säga, alltså för att uttrycka sig lite slarvigt då, klassiska kunskapsideal, teorier och så vidare, till förmån för det här liksom idéer som går mer ut på att det handlar om hur man, vem man är, hur man är så att säga situerad som skribent eller kritiker eller teoretiker eller filosof till och med och allting. Jag vet inte, någonstans, som jag säger, det är inte så att det här är 100% ointressant. Det behöver inte vara det, men det kan inte vara det enda. Och framförallt så är det väldigt svårt, och många gör det väldigt dåligt. De tror att det är lätt, men det är väldigt svårt. Ja, nu babblar jag på här bara.
Nej, men det är därför du är här. Men som du säger, alltså, det finns en sjuka där man fokuserar på vem som säger saker istället för vad som faktiskt sägs.
Ja.
Och, det, och den är inte bara i tidningen, utan det är ju alltså från riksdagen och neråt i hierarkin i landet.
Ja, det kännetecknar ju på sätt och vis hela vår offentlighet idag liksom. Och det är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt alltså. Det är därför också som mångfaldsfrågor hela tiden reduceras till frågor om hur man ser ut och inte om vad man tycker eller vad man kan eller vad man anser olika saker så att säga. Du kan ha, det är ju ett sånt här klassiskt exempel, skulle kunna ha mångfald är att ha 10, 15, 20 personer, hur många du vill, med olika utseenden men exakt samma uppfattningar i estetiska och ideologiska och så vidare frågor.
Men det är nog inte Sveriges Radio.
Ja, som jag gillar.
Ja, jag med, fläckvis. Men nu har vi pratat, det vart verkligen pang på det här, men för de som inte har koll på dig, om vi backar tillbaks lite, vem är Torbjörn Lenski och hur i hela friden kan du så mycket om det här?
Ja, jag kan så mycket om det här. Alltså, jag har ju jobbat, jag är författare och jag är också kritiker. Och sen kan man ju dela upp det liksom i massa underavdelningar som essäist. Jag har skrivit libretto, jag har skrivit radioteater, jag har gjort alla möjliga sådana här saker. Men författare sammanfattar ju det mesta av det hela liksom. Jag har gjort en massa obs-inslag för övrigt i public service också. Skriver ofta understrecket i tidningarna Access, understrecket i Svenska Dagbladet alltså, och i tidskrifter som Access och Respons och ibland i Fokus och på andra håll också liksom.
Och hur blev du det? Hur blev du den du är idag då? Om vi backar tillbaks hela vägen till tidernas begynnelse för Torbjörn.
Alltså det är ju väldigt svårt att säga på ett sånt här enkelt sätt. Man kan säga så mycket som att jag har, ända sedan jag var liten har jag läst massor. Och jag har hela tiden varit intresserad av, egentligen för att förenkla hela, jag har varit intresserad av sånt som är svårt att förstå. Ju svårare någonting är, desto mer intressant tycker jag det är. Sen är jag tyvärr väldigt dålig på naturvetenskap. Det är liksom för svårt för mig. Men jag närmar mig det också på olika sätt. Men jag har hela tiden velat lära mig saker. Jag har velat göra nya saker. Jag har velat utvecklas. Jag har aldrig sett det hela som en sorts... det är väl också en personlig läggningssak. Jag har aldrig varit intresserad av den här typen av självförverkligande och självbekräftelse som jag uppfattar som att så himla mycket av samtiden bygger på. Men antagligen är väl det på något indirekt sätt. Men jag får liksom min självbekräftelse genom att lära mig saker och utveckla mig och göra nya saker. Men hur man blir så, det är ju svårt att veta. Det är väl en blandning av arv och miljö som allting annat. Alltså jag har en sorts fallenhet för att läsa och skriva, antar jag. Sen har jag utvecklat den. Inte målmedvetet, för man är ju inte målmedveten när man är 8, 10, 12, 14 år liksom. Men på något sätt så har det i efterhand verkat som att det har varit en väg jag har följt. Jag har liksom trampat upp den här stigen själv, inbillar jag mig. Samtidigt som jag har gått den.
Ja, för det, när jag skulle försöka beskriva dig här, vem jag ska prata om, är att du är, jag ser dig som någon slags, vad ska vi kalla det, stilist med metaperspektiv. Alltså du skriver om kulturen medan du är en del av den, både som konsument och producent, men kanske framförallt betraktare och författare.
Ja, absolut. Alltså, absolut. Det är ju, apropå det med framförallt som betraktare, så är det ju, det är ju ett faktum som ganska många missar idag, som också hänger ihop med det här, den här selfie-grejen och beskriva om sig själv-grejen. Att för varje timme man kan sitta och skriva på en roman eller på en essä eller på en artikel på någorlunda fruktbart sätt, så ligger det flera hundra timmar läsning. Alltså så ska proportionerna vara. Från det man måste läsa fruktansvärt mycket för att lära sig skriva och för att lära sig faktiskt tänka. Och då måste man ju läsa även sånt som inte ligger i linje med vad man själv bara tycker det är roligt eller bara skulle instämma med från början. Utan man måste hela tiden inse att det finns ett viktigt arbete också som man har att göra med sig själv. Precis som den som ska bli hockeyspelare måste arbeta med sig själv. Du måste gå upp och träna och måste hålla på och slå puckar mot mål i flera timmar. Sen spelar man kanske
match. Åka jättemycket skridskor.
Åka jättemycket skridskor. Bara, och träna bara på sådär, bara bromsa kanske. Bara vända, bara slå på något visst sätt slagskott och så vidare. Jag är inte så bra på hockey, men jag har sett en hockeymatch faktiskt.
Ja, det är bra. Jag ska ta med dig på det någon gång på
en riktig
hockeymatch. Nej, men det är intressant det du säger. Jag kan fortsätta analogin på hockey. Jag har kompisar som har spelat i NHL som har skrivit här, kontrakt på 0,7 miljarder nu över 7 år. Så, ganska bra med pengar.
Är de fortfarande vänner?
Det är bara det folk ser.
Ja.
Hur bra han är på att spela hockey och hur mycket pengar han tjänar. Men jag vet att även nu på sommaren, trots att han är liksom en stor stjärna där borta, hela semestern står han på pappas bakgård och skjuter 1500 skott per dag. Det är det ingen som ser.
Nej, men så är det ju. Hela semestern så läser jag böcker dessutom. Nej, men absolut. Nej, men så är det ju hela tiden. Och jag menar, drivkraften för en som blir hockeyspelare på den nivån, det är väl inte pengar antar jag. Utan man har först kärleken till hockeyn och sen visar sig att man har talangen. Och så plötsligt så får man chansen. Nu finns det ju tyvärr ingen sån här liga för, eller det finns i och för sig en sån liga för författare också, men det är lite andra genrer än jag håller på med skulle jag säga. Men, alla får ju hålla på med det de tycker är intressant.
Vad tänker du då? Är det akademin du tänker?
Nej, jag tänker på deckare och de här som säljer enorma upplagor. Det är fantastiskt. Jag känner själv en del sådana. Det är alldeles utmärkt att de gör det. Alla liksom gör ju det de är intresserade av. Jag tror ingen av dem som håller på med det har liksom gör det. Eller de gör det kanske delvis för att de vill tjäna pengar, det tror jag nog. Men de är inte bra på det för att de vill tjäna pengar, utan de är bra på det för att de också har gjort det här andra jobbet först. Å andra sidan finns det en sak som verkligen skiljer kultur och litteratur och tidningsskrivande från till exempel hockey, men också från musik vill jag säga. För om man spelar man hockey eller överhuvudtaget utöver någon idrott där det handlar om att få resultat, då är man ju själv tvungen att vara där ute, eller hur? Man måste själv göra jobbet. Mm. Man måste själv träna, man måste själv göra mål, man måste själv hoppa högst eller längst eller springa snabbast eller vad det är. Och motsvarande gäller ju så att säga i musik. Om du ska spela en pianokonsert eller om du ska spela en rockkonsert, det spelar ingen roll. Om du inte kan spela så kommer folk att märka det och folk kommer inte vilja gå på din konsert. Ingen kommer vilja göra jobbet. Men i litteraturvärlden är det dessvärre så att man kan fuska jättemycket bakom kulisserna. Alltså det finns författare och skribenter som av någon anledning anses behövas eller som har liksom någonting som de kan sälja på kändisskap av något slag och så vidare. Men som inte kan skriva. Men det går väldigt lätt då att hålla på och slipa och fixa och bygga upp det här liksom bakom kulisserna med hjälp av redaktörer och duktiga människor som har med det. Och nu säger inte jag nödvändigtvis att det här är rätt eller fel, men jag kan ju tycka själv att ibland så är det verkligen rätt oförtjänt som vissa lyfts. Men okej, jag tänker inte hålla på och nämna namn och så, för det blir bara tjafsigt. Och återigen, det är ett problem att min bransch är att det är en bransch man faktiskt kan fuska i och det fuskas.
Ja, det finns ju många, om man går en bit bort från din bransch, om man ska säga att du håller till på finsidan av branschen. Alltså det är påtagligt många av de större bloggarna i Sverige som spökskrivs. Alltså jättestor andel.
Är det så? Ja, jag har ingen aning om det där, men det, på sätt och vis förvånar det mig inte med tanke på vad jag har hört genom åren om hur så även krönikor av kända skribenter och sådär i tidningar kan vara spökskrivna eller inlämnade som halvfabrikat och så putsas de upp av någon lektion liksom. Ja, det där är, jag vet inte, det där är intressant.
Ja, för då blir man ju bara det här varumärket som du pratade om initialt utan att ens leverera på det, utan man bara fyller det med någon annans.
Ja, men någonting, men man levererar väl ändå, då levererar man ju det som är kanske det viktigaste för många redaktioner idag, och det är de här berömda klicken. Och hur det nu än är så måste ju folk, alltså även stora tidningar och sånt där, måste ju få inkomster någonstans ifrån. Och nu försvarar inte jag det där, jag bara försöker hitta något sätt att man måste ha förståelse för dem också. Nej, men det är ett jäkla oskick tycker jag faktiskt.
Om vi stannar på tidningsbranschen lite, konsumtionsmönstret idag när det gäller tidningar, som ju, det är mycket, mycket nät naturligtvis, hur är din analys av utvecklingen, och om du tittar 20 år framåt, hur ser det ut då?
Alltså av konsumtions... vad heter det? Av mediekonsumtionen i Sverige menar du?
Ja, jag tänker dagstidningar. Och framförallt, hur många tryckerier finns det kvar om 20 år? Finns det tryckerier?
Alltså jag har svårt att säga det på något så konkret sätt som antal tryckerier och sånt där. Men jag tycker redan att man ganska tydligt märker att dagstidningarna har lagt om sitt sätt att arbeta. Men det här skedde ju för ganska länge sedan. Det har liksom varit, jag kan inte riktigt återge hela den här historien, men det har varit i flera steg, där man bland annat genom omgörningen av morgontidningarna till tabloider så minskade man textutrymmet radikalt. Jag vet inte hur mycket som försvann, men jag skulle våga gissa att kanske åtminstone en tredjedel av textmassan försvann. Och när textmassa försvinner så försvinner ju också möjligheten att nyansera och att utveckla längre resonemang helt enkelt. Jag skulle säga att det redan är så idag och sedan flera år nu att de som, alltså personer som tillhör en mera, jag vill hitta rätt ord här, men mera bildade personer som dessutom har tid och som kan språk. Jag behöver inte nödvändigtvis vara elit, men det kan vara ambitiösa personer som så att säga, ja, som har tid och möjlighet. Man läser ju inte svenska tidningar för att få till exempel utrikesnyheter längre. Det gör väl, om jag säger så, vanligt folk som inte tar sig tiden att göra annat. Men om man läser man mer seriöst om utrikespolitik, jag är väldigt intresserad av utrikespolitik och internationella relationer, då är det uppenbart så att i svenska dagstidningar får man nästan alltid nyheterna och kommentarerna lite för sent och lite i andra hand. Det finns bättre källor så att säga. Och jag tror att det här är någonting som kommer att, och det gäller i hög grad numera även tyvärr kultursidor så att säga. Vill man vara med i aktuell utgivning och så vidare, då måste man vara mycket mer, man måste vara mycket mer alert själv och själv vara intresserad och följa alla de här små förlagen som finns, som både ger ut nya verk på svenska och som översätter både nya verk, filosofiska verk, klassiker och alla möjliga saker. Det pågår en väldig aktivitet. Så på det sättet så lever vi så att säga i en, om vi håller oss till förlagen, vi lever i en sorts guldålder nästan. Samma sak med konsertverksamhet. Det är en enormt livaktig konsertverksamhet i Sverige. Alla kyrkor som har massor av konserter varje vecka, ofta gratis konserter även i stora kyrkorna i Stockholm, orgelkonserter. Ja, det pågår väldigt massa aktivitet, men väldigt lite av det här når in på kultursidorna. Och det gör ju att om man är specialintresserad av en del av de här grejerna, så man kan inte riktigt följa det genom kultursidorna heller längre. Som man åtminstone i något högre grad kunde förut. Så om jag ska ha en...
Man får bygga sitt eget flöde liksom, och du kommer ju närmare producenten då också, men det finns ju stor risk att du missar det. Är det inte kultursidornas uppgift nu att liksom sammanställa och, ja, men tipsa lite om du som är kulturellt intresserad?
Alltså jag tycker att den borde kunna vara det, men jag vill säga också att i europeisk kulturell utveckling sedan många hundra år, och man så vill egentligen sån Aristoteles, men med varierande intensitet under olika tider, så är kritik essayistik, alltså skrivande om skrivande konst, teater och så vidare. Det är en essentiell del av kulturlivet. Kritiken har liksom, och ännu tydligare de senaste 200 åren som man började ge ut små tidskrifter kring 1800, romantikerna och sådär, så har kritiken varit en oerhört viktig del av kulturens utveckling. Och den här delen håller på att dö nu i stort sett, vill jag säga. Och det är ju väldigt bra att man kan vara nära producenter och man kan träffa entusiaster, man kan gå till folk som gillar samma saker. Men kultur behöver också initierat motstånd. Det måste också finnas liksom krafter som pressar och trycker liksom. Bara, du vet, det är som med uppfostran av barn. Jag har inga barn i och för sig, men då har ju du. Då ger man bara beröm, bara beröm, bara beröm hela tiden till allting. Och sådär, det blir ju inga, det blir fruktansvärda, bortskämda och otäcka människor av det.
Ja, sen men, kommer de komma ut i verkligheten där det inte är beröm hela tiden och inte vara rustade för att hantera det.
Fast å andra sidan, då, om man ska bara avsluta den grejen där, så verkar det ju som att om man ser hur vissa som är i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern och som börjar på universitet sånt där, så är det ju som att de faktiskt verkligen inte klarar kritik. Är det inte på grund av det som den här alla de här säkra rummen och att man inte tål olika ord och sånt där vuxit fram. Men jag vill bara säga klart det om medierna. I självhjärta är jag en orientalisk matthandlare. Jag vill kanske prata i 2 timmar runt en sak innan jag säger det jag ska säga. Men det jag skulle säga är att jag tror att det vi upplever, kommer uppleva, det vi redan upplever och så kommer det ännu tydligare under kommande år i vad gäller medier, mediekonsumtion, nyheter, det är att det kommer bli ett större glapp mellan en sorts elit. Och då menar jag elit bara i den bemärkelsen att det är personer som har tid, lust, kraft, kunskap, möjligheter att ta till sig mera seriösa och fördjupade nyheter, och en allmänhet som inte, som man jobbar och man har barn, som sagt, och man åker till hockeyträningar och matcher och allting, man har inte tid kanske att sitta ett par timmar varje dag och leta liksom i olika internationella tidskrifter eller följa speciella intressanta personer som har någonting att komma och så vidare. Jag tror att det där glappet kommer bli bara växa och växa och växa, och någonstans i det där glappet mellan i den här liksom obalansen som växer fram, så är det ju också som den enorma bubblan, enorma, men i alla fall bubblan av fake news, konstiga bloggar och konspirationsteorier växer. Jag tror att det hänger ihop med det där också. Men jag skulle vilja säga det här är såna grejer som jag hela tiden återkommer till. Etablerade medier har ett enormt ansvar och det tar de inte i tillräckligt hög grad. Tycker jag.
Utveckla det där, alltså hur skulle du vilja att de agerar? Och vilka tänker du på?
Jag tänker nästan på allihop, och då vill jag inflika här att när det gäller både det gäller utrikesrapportering och kulturrapportering och mycket inrikespolitisk rapportering, så är det ju, det är genomgående, ärligt talat, public service som är bäst. De har den största, bredden, de har det största utrymmet, de kan liksom ägna sig åt 10-15 minuter i ett kulturprogram åt ganska perifera kulturella grejer. Och de har ännu inte helt fallit för det här totala personfixerade som så mycket stor del av den övriga, liksom, speciellt då kulturallmänheten eller kulturoffentligheten har fallit för. Men du glömde jag bort till och med frågan här, vad det var för någonting.
Ja, men så här, på vilket sätt skulle du vilja att de tar sitt ansvar?
Nej, men jag skulle vilja att de tar sitt ansvar genom att helt enkelt anställa kunniga människor och ge dem de resurser, det vill säga tid, det vill säga pengar, som behövs för att jobba på djupet med frågor. Och då är det här problemet att, ja, men det här finns inte. De här kunniga människorna finns. Det vet jag, det finns massor oerhört kunniga personer och genuint intresserade personer som inte bara i första hand vill bli varumärken i egen rätt. Men de har ju inte... Man har inte råd att skriva för en kultursida. Om man är en ung person som vill in i den där världen på något sätt, man måste ju liksom jobba extra för att ha råd att jobba extra med att skriva recensioner till exempel. Om man överhuvudtaget får in sin fot och får göra det någonstans. För det går ju inte att leva på det helt enkelt. Och då är det ju obönhörligen så att ja, det kan ju inte finnas någon framtid i det då. Och men sen finns det ju alltid personer som är, det finns ju personer som är kanske ekonomiskt oberoende på olika sätt, eller som verkligen är fanatiskt intresserade och som är beredda att leva på knäckebröd. Och de satsar ju på det här. Själv trodde jag från början att ja, men det här var ju en jättebra bransch, det här vill jag hålla på med. Men jag menar, om jag inte vore så vansinnigt intresserad av det jag håller på med, så skulle jag ju ha bytt för länge sedan, för att det är fokuset. Det är ju ingen lukrativ verksamhet precis.
Det där blir väl ett problem om man kollar, du pratade om att public service är bäst på det. De har ju resurser som ingen annan har, och vill man skriva då kritik någon annanstans, så är det inte nog med att man måste slåss mot utbudet från public service, utan man är också med den lilla slant man drar in på sitt kulturskribent-gig går ju delar till att finansiera sin största konkurrent.
Ja, fast det är ju inte någon idé. Det handlar inte om några stora summor. Du menar med om skatt eller vad då?
Ja, men jag tänker att som en sån stor jätte som Svenskan till exempel, de betalar ganska mycket skatt i månaden för att finansiera sina konkurrenter.
Ja, fast nu funkar ju inte skatt så, utan skatt, det går ju till många olika saker. Men absolut, jag förstår vad du menar. Sen har väl just Svenskan i Rumlen har väl under många, många år varit mottagare och pressstöd också.
Mm.
Ironiskt nog. Men så att hela det där systemet är uppbyggt, det kan man diskutera. Jag misstänker att, och det här är verkligen inte något genomtänkt eller analyserat, men jag misstänker att stödsystem kan ha en tendens att verka konserverande på saker som kanske skulle må bättre av att förändras på djupet, eller kanske ibland till och med rivas. Jag vet inte, sånt där är ju alltid grymt. Och då menar jag inte svenskar, utan menar jag generellt. Att det finns en risk för att stödsystem kan upprätthålla saker, så att säga, samtidigt som de är tömda på innehåll, så fortsätter liksom utan verket att blända. Ja, jag tappar bort min metafor här. Nej, men vad heter det? Så kan det ju vara inom vissa kulturella sammanhang. Alltså att det finns vissa företeelser som faktiskt inte skulle överleva utan olika typer av kulturstöd, och som gör det på grund av dem, och som kanske borde utsättas för någon sorts annan typ av granskning. Men å andra sidan vill jag säga, så är det också så att i ett land som Sverige vore det helt omöjligt att ha ett kulturliv på åtminstone den nivå vi faktiskt har utan offentliga stöd. För det finns inte tillräckligt många miljardärer i Sverige för att hålla igång stora museer, teatrar, symfoniorkestrar och så vidare. Och det här, det behöver vi också. Det ska man ha i en civiliserad europeisk kulturnation.
Inte ens om man då sänker skatterna så att folk har råd att betala biljetter, tror du att det skulle jämna ut sig och de här sakerna skulle överleva?
Nej, det tror jag inte. Det funkar inte riktigt på det sättet. Alltså, alla de här, den här typen av institutioner behöver någon typ av stöd i stort sett alla länder i världen. I Europa och norra delen av världen, men även södra. Det finns liksom inte möjlighet att hålla. Återigen, jag kan inte gå in på något specifikt här, för att jag har inte riktigt, då måste man läsa på om de olika. Det finns ju de här, det finns ju ställen som får något mindre stöd, så vitt jag vet. Säg ställen som La Scala i Milano, klassiska stora operahuset. Men då i gengäld kostar biljetterna flera tusen. Fast jag vågar påstå att La Scala också får någon sorts stöd av något slag. Det är ju Europa trots allt. I USA finns det i mindre utsträckning den här typen av stöd, men då finns det ju gengäld en helt, inte bara att de har annat skattesystem, utan de har ju även haft en historia framförallt med otroligt stora mecenater som har kört in pengar i olika såna här stora museiprojekt och saker. Och säga vad man vill, men jag tror ju faktiskt inte att Artipelag och det här, det är ju fint med, och bra att det finns flera såna här privata konsthallar av olika slag, men de kan inte ersätta den kunskap och den, så att säga, institutionella kontinuitet som finns på ställen som Nationalmuseum, Moderna museet, och så vidare. Det här är ju snarare problemet att det finns väldigt mycket politisk och tjänstemannamässig klåfingrighet som skadar en del av de här institutionerna. Vi har ju till exempel en institution i Sverige, Ostasiatiska museet, som har liksom samlingar på internationell nivå, som har en fantastisk, så att säga, kunskap inom institutionen, eller vad man ska kalla det för. Där man håller på då från myndigheterna, alltså politikernas, makthavarnas sida, på att riva ner det här. Vad jag förstår så har de till exempel en bibliotekarie, eller haft i alla fall förut en bibliotekarie, som inte kan kinesiska på en ostasiatisk institution. Och det finns människor som kan, det finns människor som är experter som borde kunna ta det. Men det är hela tiden en politik, och man vill slå ihop det i världsmuseer och såna här saker. Det är fruktansvärt misshushållande med de enorma tillgångar. De inte enorma, men med de tillgångar som vi trots allt har. För Sverige är ju ett litet land, och vi har liksom rätt få saker som är på världsnivå. I Stockholm är det ju, om man ska ha liksom en lista över saker som verkligen är värda att resa hit för, så är det ju kanske Vasamuseet och möjligen någonting till.
Det är intressant att du tog upp det, för det var min nästa punkt här, att det problemet jag ser med offentligt finansierad kultur är att det blir en liten del, eller det blir väldigt få personer som förfogar över väldigt mycket medel, och om det då skulle dyka upp en idiot där, så blir det problem.
Var det du eller jag som försvann?
Nu ska vi se. Försvann du? Hör du mig? Nu, hallå. Är du tillbaka?
Ja, jag hör.
Jo, du försvann. Jo, det blir en väldigt liten del, eller väldigt få personer som förfogar över alla de här medlen. Och skulle det då, det krävs väldigt få felrekryteringar in i den staben för att det ska barka fullkomligt på de här ställena.
Ja, det, så är det ju tyvärr. Och då kan man ju konstatera att, så att säga, när man prioriterar identitet och så att säga, politiska ideologiska moden framför kunskaper och erfarenheter, så går det fel. Å andra sidan så vill jag inte säga att man nödvändigtvis gör det på något genomgående sätt. I en del fall så har det uppenbarligen så att det har blivit lite mystiskt i rekryteringen, men sen är det också att det finns oerhört kunniga och bra personer som sitter på, som jag själv är bekant med också i en del fall, på både Nationalmuseum, på Ostasiatiska museet och på andra. Det är personer som verkligen är hängivna sina ämnen och som jobbar, och på Nordiska museet för en del, som är hängivna sina ämnen och som jobbar med det här varje dag, trots att de till och med ibland kan vara utsatta för motstånd från ledningen på olika sätt, eller såna här grupper som sitter och ska ha synpunkter på saker och ting. Så den risken finns ju alltid när så att säga, det är få personer. Så att säga. Men då är det ju ett sätt att komma runt det. Det vore ju liksom att helt enkelt försöka göra rekryteringsprocesserna så att man får de som är bäst på ämnet. Inte de som har rätt identitet eller rätt ideologi, utan de som faktiskt kan mest de sakerna. För de finns, och de går ju naturligtvis att hitta om man letar med utifrån enligt sådana kriterier.
Det där blir ju då en gren eller ett slag eller en gerilla verksamhet i det så kallade kulturkriget, som jag har försökt läsa på. Du nämnde det när vi var på Access där på föreläsningen. Hur skulle du definiera vad kulturkriget är för oss? Tänk dig nu att du pratar med någon i skogen.
Alltså, ärligt talat, jag har aldrig varit intresserad av kulturkrig och skulle absolut inte betrakta mig som någon kulturkrigare, även om en jävla oförskämd typ kallade mig för det en gång för att oskadliggöra mig i ett samtal. Visserligen bara på Facebook, så gör jag ingenting. Jag kommer aldrig att förlåta det. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, så att säga. Det pågår ju diskussion, det pågår diskussion, och det pågår någon sorts kamp om resurser, det pågår samtal, det pågår debatt om verksamheters inriktning och så vidare, allting. Kulturkrig tror jag det är någonting som hör hemma. Alltså kulturkrig förs bara i någon sorts konstiga politiska sammanhang där man till varje pris vill spetsa till allt annat. Bland oss som på allvar är intresserade så funkar det inte så. Jag tror inte att vi tänker så att säga.
Lutar det lite närmare micken?
Ja, jag lutar det mig bakåt.
Ja. i affekt över att, nu var det inte jag som kallade dig kulturkrigare, kom ihåg det.
Nej,
när jag googlar en för detta poddgästen, Lars-Anders Johansson, som du säkert har några beröringsytor med.
Ja, då, honom känner han är mycket trevlig och mycket bra person. Ja.
Men han hävdar då att kultur...
Ja. Mm. Nej, han hävdar.
På ena sidan står det ett etablissemang som distanserar sig från medborgarna genom att en liten men högljudd medieproducerande grupp försöker köra ner åsikter och narrativ i halsen på en folkmassa som inte vill ha dem. Jag tyckte det var en spännande definition av den. Håller du med en, eller har du en annan syn?
Nej, jag håller inte med om det där. Jag skulle säga att jag vet inte vad man menar i offentligheten på det stora hela. Den är ju oerhört diversifierad och bred, så att säga. Kollar du tittarsiffrorna är ju dessutom fler som tittar på olika såna här, vad heter programmen? Beach Babe och Gift vid första ögonkastet och
McDonalds-kultur.
Ja, men det är väl mycket större än folk sitter väl inte och tittar frivilligt på, eller det är ju inte jag i alla fall tittar frivilligt på, till exempel på tv på, alltså folk får inte saker nedkörda i halsen, det funkar inte så. Men om man får någonting nedkört i halsen idag så är det väl egomaniacs, och det får man tyvärr även på kultursidor. Och jag vet inte, jag skulle säga, så vitt jag har, min erfarenhet säger mig att det finns, som jag sa förut, det finns väldigt mycket kunniga och bra personer i alla typer av, i alla delar av kulturlivet. Inte minst bakom kulisserna, på museer, runt musik, runt klassisk musik till exempel. Det finns otroligt kunniga personer. Vi har ju många svenskar i det sammanhanget som dessutom är stjärnor internationellt, inte minst sångare. Men de blir inte särskilt uppmärksammade i Sverige. Det blir inte helsiders porträtt av dem om de åker ner och jobbar en säsong i Tyskland eller så där, även om de naturligtvis då är riktiga internationella stjärnor. Så att det här sen finns det ju en liten ideologiskt motiverad del av offentligheten, och den är väl i hög grad centrerad kring, skulle jag säga, kultursidor helt enkelt. Och är det någonting som är ett problem i Sverige så är det inte bara det att de här kultursidorna i hög grad har abdikerat från delar av det jag anser borde vara deras ansvar, alltså den här kritiska verksamheten som går lite mer på djupet, utan det är ju även så, och att man bygger de här ego-grejerna, jag-journalistik och så vidare, utan det är också där som de knasigaste politiska grejerna ofta utvecklas. Alltså det finns ju på kultursidorna numera fler och fler skribenter av sorts krönikertyp som tar plats. Och som man tittar så har de aldrig skrivit en bok. Eller de har kanske skrivit någon bok någon gång, men ofta har de inte ens skrivit en enda bok. De har varit redaktörer för någon annan tidning. De rör sig liksom i någon sorts konstig medial, liten isolerad värld. Där finns det ju en del som då naturligtvis vill köra ner sina morotsfärgade luggar i käften på andra. Men om andra inte gapar så kan de inte det. Och det är ju nästan ingen som läser det där, så vitt jag vet. I alla fall ganska få. Det är inte så att det påverkar landet så mycket som tv-program på TV5 och så vidare påverkar landet. Det påverkar ju mycket, 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 mycket mer. Och där finns det ju ingen som försöker köra ner sånt där, utan då är det tvärtom silikontuttar och uppblåsta läppar och sånt som gäller. Det är inte särskilt vänsterradikalt.
Nej, det är det. Men att de inte gör det här, jag vill bada kvar i den här lilla, vad ska vi kalla det, ångestpölen då. Men att de inte gör det, beror det på efterfrågan?
Att de inte gör vad?
Att de inte gör det du tycker att de ska göra. Att de fastnar i den här egocentrerade krönike tramset att idag såg jag en hund och någon tog inte upp efter den. Och oj vad arga jag är på det. Och därför tänker jag att vi ska rösta så här i valet. Alltså den typen av krönikor är ju, som du säger, ganska vanliga.
Ja.
Men de här, jag ser det lite som populism. Att de här gror det ju bara för att det är någon som har sett till att det finns en mylla och gro i för de här. Och jag tycker att den myllan kanske är den här distansen mellan, som du sa, vanligt folk och ja, i brist på annat då, eliten.
Ja, fast det, jag håller fortfarande inte med om det där. För att det jag säger, de problem på det här området som jag ser finns, de finns i hög grad på kultursidor och i kulturjournalistik. Det kan jag hålla med om. Där kan det finnas det här. Det är väldigt konstig, snäv, intern rekrytering. Det där står folk i oacceptabelt hög grad på något sätt verkar komma in genom att vara släkt med andra och så vidare. Det är ingen vidare, det är ingen bra rekryteringsgrund. Adel är ingen bra idé. Det funkar Nej. Inte. Fråga Robespierre. Nej, men vad heter det? Nu tappar jag tråden, jag skulle larva mig. Men om du ser på kulturutbudet på allvar, hur kulturlivet verkligen är. Om du går på utställning, om du går på konsert, om du går på teater, då är det ju, och inte minst då vill jag säga återigen i kyrkorna, det är massor av folk som går. Medelåldern är ju dessvärre rätt hög ibland. Men okej, varför skulle inte äldre få ha sin sfär av intresse också? Alla blir ju trots allt äldre med tiden. Om de har tur. Alternativt värre. Och här, det finns ju ingenting som är ideologiskt på det där sättet. Det enda som är möjligen ideologiskt, till exempel om du pratar om konserter med klassisk musik, det är ibland att man försöker få in fler kvinnliga tonsättare eller leta efter sig, och det är ju bra. Men då skulle jag säga att det stora problemet eller det är bra, det kan vara bra, det kan vara dåligt, det beror på om det är bra tonsättare. Det finns jättebra tonsättare som är kvinnor, men vad jag menar är att det är ju inte så att det är någon sorts vänsteragenda när man sitter på konserthuset eller på Ervadhallen. Det är inte någon vänsteragenda heller på Stockholms eller landets, för den delen. Jag skulle gissa flera hundra olika gallerier. Den här bokutgivningen som finns och som folk faktiskt tar del av. Ganska få, för få tyvärr. Och den recenseras inte i tillräcklig utsträckning. Men det är inte så att det är en massa vänsterpropaganda som ges ut alla möjliga grejer. Det är ett förlag som har gett ut till exempel Nietzsches samlade verk. Visserligen finns det delar av vänstern som gillar Nietzsche, men han är ju knappast någon vänsterförfattare. Och så vidare. Alltså jag tycker att det är ett problem i Sverige att de här kultursidorna är för mycket, kultursidorna och kulturjournalistiken är för mycket i fokus, och den är för mycket sitt eget föremål på något konstigt sätt. Och när man klagar på hur det ser ut i den kulturella offentligheten, då är det nästan alltid kulturjournalistiken man tänker på. För tar man ett steg vidare och ser utgivningen, den enorma utgivningen, och nu ska jag inte rapa upp samma grejer igen, men konsertutställning, allt sådär, så är det, nej, det speglas inte riktigt av kultursidorna längre. Men publiken hittar dit. All publik hittar inte till allt, men ganska mycket publik hittar till väldigt mycket, och folk är intresserade. Det vet jag ju själv när jag har varit och pratat på såna här bokdagar och så vidare. Folk är intresserade. Men återigen, det återspeglas inte på kultursidorna.
Hur löser vi det här då?
Alltså det är ju ingenting man löser i en handvändning. Det finns ingen knapp man kan trycka på. Alltså för mig så är ju en grundlösning för väldigt många av de problem vi har, om man ska vara sån, det är ju helt enkelt skolan. Skolan måste prioritera kunskap. Den måste också prioritera faktiskt just läsning, och inte minst av skönlitteratur. Men sen hur man får upp det här i åldrarna, jag vet inte. På något sätt så är jag, i grund och botten så är jag alltså i grund och botten så är jag är verkligen för folkbildning. Jag är för utbildning och jag är för bildning. Men bildning är inte som ett snobbigt begrepp för någon sorts tänkt överklass, utan bildning som också är personlig mognad för alla borde ha rätt att få tillgång till detta. Jag tycker det är en sån tragedi, för att prata om de här tv-programmen, det är en sån tragedi när man ser vissa avsnitt, det var länge sedan jag tittade på det, av det här Skuldfällan till exempel.
Mm.
Den är ju, alltså jag vet att Horace Engdahl älskade, han såg ju på det för att han njöt av de här människorna på något sätt, gick åt skogen för dem. Men jag har sett det några gånger, men jag tycker det är så smärtsamt att se vuxna män, inte minst, återigen, det var länge sedan jag sa det, så här blir liksom generiskt och svepande, men till exempel vuxna män som man fattar, de är hyggliga personer säkert, men de använder alla sina resurser och all sin tid till att till exempel samla på tv-spel. Jag har inget emot tv-spel. Jag är inte emot tv-spel, men det är någonting som är så fruktansvärt sorgligt tomt i det här. Att se människor som har passerat 30 och det enda de kan tänka sig att göra är att köra någon hoj, spela tv-spel. Ja, och det, jag säger inte det för att jag föraktar dem eller någonting, utan jag säger det för att jag tycker att det är någonstans så är det någonting som har gått fel. Jag kan inte egentligen, kanske för att säga att samhället har svikit dem, men någonstans på vägen här så har ändå skolan och allting svikit dem. Jag menar, om vi pratar om svensk arbetarrörelse till exempel, så har den haft under större delen av 1900-talet, från slutet på 1800-talet och större delen av 1900-talet, en fantastisk tradition av folkbildning, av bokutgivning, av olika typer av studiecirklar och verksamhet. Och nu vet inte jag, det är möjligt att det där pågår, men det har ju känslan av att det faktiskt inte pågår, utan att det har blivit någonting annat av det hela. Och då föreställer jag mig, nu gissar jag friskt här, apropå kulturkrig och det här, jag föreställer mig att det nog, det kan nog vara så att någonting gick snett efter 68 faktiskt. Och under 70-talet. Att någon sorts, det som tidigare var också klassikerutgivning av allt ifrån Selma Lagerlöf till Arthur, vad heter han? Du tar bort hans namn bara för det. Engström, tecknaren. Och liksom sånt där. Allt sånt där som fanns faktiskt i vanliga svenska hem ända in på 60-70-talet i alla fall. Att någonstans så försvann det där när en vänsterextrem fraktion liksom ockuperade för stora delar av kulturlivet och kanske även delar av arbetarrörelsen. Men den slåss ju med många olika saker. Men nu blev jag lite svepande. Det låter som att det pratar om kulturkrig igen, och det, på något sätt så är det, jag tycker att det där med kulturkrig, det är en laddad term som får en att tänka på såna här ledarskribenter som står på varsin barrikad och den ena säger att alla ska vara hen och den andra säger att nej, det finns olika kön. Och så, och det är för dumt. Det är inte den typ av kulturdebatt jag är intresserad av. Förlåt mig, men det är larvigt bara.
Hej, Emil här. Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material, utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar.
Om vi stannar kvar vid 68 där, alltså jag min analys, ovetenskaplig eller så här subjektiv analys, är...
Allt är ovetenskapligt där.
Ja, men att allt det här du pratar om med 68-rörelsen och så, det bildningsidealet, folkbildningsidealet som drevs igenom där, handlade ju mycket om att man skulle hjälpa folk att få det bättre.
Du menar det tidigare, men det äldre idealet? Ja.
Ja, men då blir man ju också beroende... Ens egen position i den här hierarkin är ju beroende av att det finns folk som behöver ens hjälp.
Ja, så kan det kanske vara, men det behöver det väl inte vara. Det kan ju också vara, jag menar, studiecirklar kan ju handla om olika typer av självhjälp och så vidare. Jag menar, om du tittar på de här, alltså nästan alla de stora författarskapen från återigen första delen av 1900-talet, det är folk som har från arbetarklass som har arbetat sig upp och som på något sätt av egen vilja har lärt sig att, som har läst och lärt sig att skriva. Allt från Harry Martinsson till Eivind Jonsson och Moa Martinsson och så vidare.
Jo, det håller jag med om. Men just, du pratade om någon slags vänsterextrem falang där. Att när de får slut på inflöde av folk som behöver hjälp, då måste de hitta nya som de ska hjälpa. Och jag tror att...
Ja.
Jag tror att det är där vi hittar grogrunden till det som ja, det här tramsiga kulturkriget som du beskrev med ledarskribenter som vägrar se någon slags vettighet i någon annans resonemang, utan bara tunnelser sig genom tillvaron.
Ja, kanske...
Du får säga att jag har fel om du tycker
att jag
har fel.
Nej, jag säger inte att du har rätt eller fel. Jag bara säger att det kanske kan finnas... inslag av det. Alltså förklaringar är ju oftast, speciellt av mänskliga olika typer av sammanhang, är ju oftast, eller de är alltid, ska jag säga, sammansatta. Att inte bara sex eller bara pengar eller bara makt eller bara dumhet, utan det är alltid kombination som driver folk på olika sätt.
Men när man ska beskriva det så vill man förenkla det till fördumningens gräns och göra det just
absolut,
till
absolut.
De här punkterna du tog upp nu. Och det tror jag är ett problem, och det är något slags förakt av läsaren också, att jag tror inte att ni klarar av sanningen, så jag ska köra den genom en kvarn och göra pölsa av den så att ni kan äta den genom sugrör. Och då får du Sex on the Beach och Farmen.
Ja, men så kan det vara. Men då får man också artiklar som utgår från att, alltså vi pratar om kulturartiklar, som utgår från att folk inte kan tänka själva, utan att de måste få sig en färdigtuggad världsbild serverad. Jag tycker själv att det är mycket mer stimulerande med olika typer av texter som, så att säga, öppnar världen för mig, som öppnar mig själv för världen, som tvingar mig att tänka, tvingar mig att tänka om, tvingar mig att på något sätt ifrågasätta mina egna ståndpunkter, så att säga. Jag vill inte ha texter som böcker eller kulturartiklar, det spelar ingen roll, som så att säga serverar mig just den här färdigtuggade pölsan. Inget ont om pölsa i övrigt.
Nej, men jag provtänker medan jag pratar nu, men jag läste Victor Malms artikel som frågade var är männen på kultursidan och de unga männen. Och de unga män jag känner här på landsbygden där jag är uppväxt, ja. som håller på med kultur, ja. De har så jävla fullt upp att hålla på med kultur, så de hinner inte skriva om det.
Fast det tror jag gäller överlag, plus att män kanske faktiskt är intresserade av delvis annan kultur och kultur som idag inte är gångbar på kultursidor. Till exempel när man pratar om litteratur nu, till exempel genomgående litteratur, och nu har det varit sommarlov så jag har inte tänkt med så nog allting på sistone, men jag har säkert missat något, men genomgående när du pratar om kultur och litteratur, menar jag, om man pratar om mainstream litteratur, då pratar man om har berättelsen dött, är det så att det är bara jaget som gäller nu, okej, fast nu är det trots allt så, återigen, det är lite motsvarighet nästan till det här med Farmen och...
Nu sitter du tillbakalutad.
Ja, det är så bekvämt. Nej, men det är lite som med de här tv-programmen. Att det är väl fortfarande så att genrelitteratur till exempel är extremt stort. Det är fortfarande så att fantasy, deckare av varierande kvalitet, bra och dåligt, säljer jättemycket och läses jättemycket, och inte minst av unga män eller män överhuvudtaget. Sen verkar ju män gå in genom en fas där de plötsligt får för sig att det bara är facklitteratur som är intressant. Men det är en annan historia. Men så att som män, uppenbarligen så läser, jag tror unga killar och män läser ganska mycket. Och inte bara läser kanske, men läser då i kombination med spel och filmer och allting och sånt där. Och det behöver ju inte vara någon fel idé, fast jag tror ju personligen att det här med läsningen i sig är något som är väldigt, väldigt viktigt för att utveckla kritiskt tänkande och sådana förmågor som jag anser vara viktiga för en fungerande demokrati i längden.
Men jag tänker att det blir det här som att begär inte att en fisk ska beskriva hur vatten ser ut, för den har ingen aning, för den befinner sig i det. För när jag läste Victor Malms det här samma dag, alltså han skrev som sagt om att vara de unga männen på kultursidorna, samma dag så kom Siljansnäs femte kyrkbåt i vattnet på Sollerön och roddes hem av unga män och kvinnor.
Ja.
Och så där pratar vi kultur. Det är en båtbyggnadskultur från 1600-talet som hålls vid liv vid två sjöar i Sverige.
Ja, det är helt
och de människorna håller ju på med det här för att det är så naturligt för dem att det här vill vi bevara. Men de har ju inte Victor Malm någon aning om att de ens finns, tror jag.
Nej, eller också vet han det, men det räknas inte riktigt och sådär. Men jag håller helt med dig. Men det där är ju samma sak som att hela den enorma konservverksamheten i kyrkorna och säkert mycket annan sån verksamhet är överhuvudtaget inte på radarn när det gäller kulturrapportering och så vidare. Stockholm är ju till exempel, det här är en sån här käpphäst som jag skaffade mig tidiga år. En av mina bästisar, min bästis i mellanstadiet och högstadiet, han blev organist. Och därför känner jag till att Stockholm kan kallas för orglarnas mecka. Vi har en fruktansvärt stor samling vackra och bra orglar, allt ifrån franska barockorglar till olika pneumatiska varianter och moderna stora breda orglar. Och varje år är det orgelfestival i Stockholm, dit internationella stjärnor inom den då förvisso lite smala genren orgelmusik kommer. Men de kommer hit och de spelar. Och det må vara en smal genre på något sätt, lokalt sett, men det är ändå så att folk faktiskt reser hit från Tyskland, Frankrike, Holland, England för att gå på de här orgelkonserterna och lyssna på de här stora orglarna. Det syns ingenstans. Det är samma som det här med kyrkbåten där. Jag ska förut, apropå det så måste jag berätta för er hur det gick till när jag skaffade TV. För som alla unga kulturintresserade, nu är det ju många år sedan, så, och när jag flyttade hemifrån så hade jag länge ingen TV, för jag tänkte att nej, man ska inte ha någon TV. Det är vulgärt. Man ska läsa böcker och man ska gå på krogen möjligen.
Och gå på krogen och prata om böckerna man har läst då.
Ja, precis. Ja. Kanske i bästa fall, jag vet inte. Eller sämsta fall. Men så jobbade jag helger på Stockholms medeltidsmuseum där som helgvakt. Vilket också innebär att jag satt och läste något hörn och gömde mig för högre chefer. Och då, där byggde de ju upp en kopia av en medeltida båt. Och det var en legendarisk sån här båtbyggare från Stockholms skärgård. Jag kan minnas lite fel i detaljerna här nu, men jag tror att Stockholms skärgård heter Acke, om jag inte minns fel, som skulle bygga den här kopian enligt alla konstens regler. Så ingenting fick sågas, utan träet skulle bilas, alltså delas så att man hugga, du vet, typ så här. Det där håller du på med varje dag, så det behöver inte förklara för dig.
Nej, inte riktigt, men jag
nej, förlåt. Men i alla fall, jag pratade med honom, jätteintressant gammal gubbe då, liksom. Det här var ju mitten på 80-talet, liksom. Och så pratade vi om någon anledning, och det kom fram att jag inte hade någon TV. Och då sa han till mig, jävla kultursnobb. Och då tänkte jag, okej. Okay. Och sen skaffade jag en TV.
Var det en bra eller dåligt inköp?
Jag köpte ingen, jag fick den av en kompis som hade en gammal TV. Ja, jag vet inte, det var inte så spännande att titta på TV, tyckte jag nog ändå, måste jag säga. Men jag gillar ju film, så filmer brukar jag titta på. Fast på den tiden gick jag på filmklubben Cinemateket och tittade.
Vad går gränsen mellan kultur och nöje då? För när jag tänker du pratar om orgelkonserter och så, de andra större konserterna på Friends och Sweden Rock och så, de kommer ju sällan in på kultursidorna, utan de hamnar ju på nöjesdelen.
Fast
var är gränsdragningen?
Ja, och fast i morgontidningarna så är det ju inte en gräns bland kultur och nöje längre. Jag skulle säga att det är tvärtom.
Borde det vara det?
Ja, det kanske det borde. Men frågan är bara hur man drar en sån gräns. Jag tycker inte att det är så himla, det är inte så himla lätt. Det är inte så himla lätt att det finns finkultur och fulkultur. Jag tycker de där liksom, etiketterna är ganska larviga. Det finns mera svårtillgänglig kultur till göra. Det finns saker som är svårare att ta till sig. Men dit hör ju både en del rock och en del nutida musik och konst. Mozart är naturligtvis finkultur, men det är ju inte svårt att ta till sig. De flesta gillar det. Och ska man titta på konsertprogrammen i Sverige så är det ju fortfarande så att det är väldigt mycket sån här, alltså klassisk musik från inte minst 1800-talet som dominerar. För att folk tycker om det. Det kallar man kanske finkultur, men ja, det är ganska folkligt egentligen, är det inte? Jag tycker att den här gränsdragningen är jättesvår. Sen tycker jag det är också påtagligt. Jag är intresserad av till exempel Jorge Luis Borges, den argentinska författaren. Och han är, det här är ju verkligen ett, så här, fan, det är ett exempel på hur svår gränsen är att dra. Han var personligen helt... Ja, Borges, han skrev alltså en sorts noveller som är väldigt... idétäta, kan man säga, konceptuella, liksom high concept som man kan säga i filmvärlden åtminstone. Det är vissa så här, filosofiska idéer han undersöker. Men de är väldigt underhållande, de säljs även i science fiction affärer har jag förstått, vilket är roligt tycker jag, för att han är liksom, det är tankelekar som är fascinerande, de oändliga bibliotek och böcker utan slut och alla möjliga sådana saker. Men han var helt ointresserad av stor litteratur. Han föredrog att läsa olika typer av underhållningslitteratur, och hans stora idol var han som skrev Skattkammarön, Stevenson, vad heter han för namn? Ja, tappade bort hans namn här.
Det är dubbelnamn, va? Är det inte det?
Ja, det är dubbelnamn. Och han har även gjort en antologi som kom ut för några år sedan med Stevensons noveller och sånt där, som är då liksom delvis i alla fall jättebra, raffinerade men ändå äventyrsnoveller. The Suicide Club till exempel är med, som är väldigt underhållande, som skulle kunna bli en bra film nu också, som säkert skulle få stora tittarsiffror. Så den där gränsen är väldigt svår. Sen finns det ju, det finns dålig kultur på alla områden. Det finns dåliga band, eller hur? Det finns ointressant popmusik. Men det finns också ointressant seriös musik. Det finns också tråkig och meningslös fin poesi som kommer ut på de stora förlagen. Det finns massa smörja i alla de här delarna. Och så finns det bra saker. Och det här, återigen då, bland de kultursidorna, det verkar som att det kommer tillbaka till de hela tiden. Deras uppgift borde ju vara kanske att vaska fram det här som är på allvar intressant och på allvar värdefullt och förklara varför det är det. Men, som sagt, inte riktigt så att de lever upp till det. Alltid.
Skulle man kunna sammanfatta det, alltså ganska trubbigt, att finkultur kontra fulkultur kanske inte har så mycket med genre att göra utan är en kvalitetsfråga?
Ja, det skulle jag nog faktiskt vilja säga. Det är en kvalitetsfråga och en fråga om ambitionsnivå, liksom. Jag ska säga det. Men jag menar, folkmusik till exempel, det är uppenbarligen, är det finkultur eller fulkultur?
Det är klart det. Det är klart som fan det är.
Att det är finkultur?
Ja.
Ja, absolut. Jag tycker också att det är det. Eller rättare sagt, återigen, jag tycker att den här uppdelningen är liksom irrelevant. Men det är uppenbart så att det är också förut en konstform, eller flera samverkande konstformer som väl i hög grad lever, eller hur, runt om hela landet.
Mm.
Men som inte syns eller hörs i kulturjournalistikens vanliga kanaler, liksom.
Du, vi ska avsluta med att prata dreadlocks och
ja.
kulturell appropriation, vilket jag betraktar mig som betecknar mig som transfobisk, alltså jag får utslag av trams och jag tror att
av trams?
Kulturell trams, ja. Kulturell appropriation är nog bland det tramsigaste jag har hört.
Ja, jag gillar ju trams då, måste jag säga. Men annars håller jag med dig. Det där med kulturell appropriation är verkligen, verkligen, verkligen dumt. Man har blandat ihop saker på ett olyckligt sätt, skulle jag säga. Alltså, det finns ju ingenting. Ja, nu låter jag säga polemiskt överdrivande igen. Men ändå, det har ju genom historien verkligen varit så himla viktigt med influenser av olika slag. Allt ifrån när indierna lärde sig av portugiserna som hade tagit chili från Sydamerika att använda chili i maten, vilket vi nu tycker är jätteindiskt, till Goethe då, som var inspirerad av indisk dramatik, eller för den delen liksom alla de här olika influenserna som kom genom brittiska imperiet och så vidare. Det finns så mycket sådana där rörelser av olika slag som är intressanta och inspirerande i stort som smått. Och att försöka hindra folk från att ha dreadlocks eller hindra folk från att spela, jag vet inte, didgeridoo om de vill det eller vad som helst, hitta på sådana där, det är fruktansvärt, fruktansvärt dumt. Det är direkt fientligt mot allt vad levande och vital kultur heter. Men, å andra sidan, jag tror att det som är liksom roten till det här att kulturella approprieringar börjar växa upp, det är, och nu kommer jag inte på något konkret fall, men det går säkert att googla fram sådana om man vill. Det är det här när, så att säga, det inom folklig tradition i ett visst område har funnits någonting som är av värde, men som inte de har kunnat dra in vinst på.
Kapitalisera på,
precis. Och så kommer det ett stort företag och så att säga tar den här grejen. Alltså paradexempel då, och återigen abstrakt och vagt, men jag tror att det går att hitta sådana rätt lätt om man googlar lite. Det är till exempel det här med olika stammar i Amazonas som har kunskap om en viss blomma som gör ditt eller datt på något sätt för hälsan. Och så kommer en stor amerikansk pharmaceutical och säger, oh wow, den här ska vi ta patent på, så tar de patent på den och så tjänar de miljarder, medan den här stammen fortsätter att vara tvungen att äta uppkokt jams. Okej, det finns inte jättemånga sådana exempel, men jag tror på något sätt att det finns, att det är därifrån som det liksom har växt och vidgats till att omfatta någon sorts allmänt så här, nej, du får inte göra saker i tenn för du är inte same, eller du får inte blåsa näsflöjt för du är inte serbisk fåraherde och så vidare. Den grejen är bara fjantig, tycker jag.
För det grundar sig, både du och jag skrev om det i veckan här, om det här, var det schweiziskt band som fick avbryta en konsert i Bern för att de hade dreadlocks på scen, och då var det någon som hade kontaktat, någon av konsertbesökarna hade kontaktat arrangören och bett dem avbryta konserten för att de kände sig otrygga på grund av kulturell appropriation.
Ja, men den som anmälde alltså,
det,
den
borde... därifrån.
Exakt, 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 exakt. Det här är den princip som jag anser borde gälla alla som går och klagar, inklusive de här som vägrar att stå på scen med vissa. Det har ju varit några exempel, så Stina Oskarsson har till exempel råkat ut med det, att folk har sagt till, här, till organisatörerna för något samtal att nej, om hon är med, då ska inte vi vara med. Men då säger man till de här, nej men okej, vad bra, då behöver inte ni vara med. Nej. Den som klagar på det sättet, det är alltid den som ska visas på porten. Det tycker jag borde vara en mycket enkel princip.
Ja, möjligen så här, pengarna tillbaka, för nu var de inkallade som ersättningsband, det kan jag köpa. Men de andra 200 som stod och diggade med i den här någon slags pseudo-reggae, varför ska de drabbas av att någon är proxykränkt? Alltså, det är så jävla dumt.
Absolut. Dessutom, som du såg där på min Facebook-sida, antar jag, så är det ju så att det här med dreadlocks, det kommer inte från Jamaica. Det kommer inte från Amerika. De tog upp det i den här, vad heter det, Rastafarianer tog upp det här så sent som på 50-talet, inspirerade av indiska de här indiska, vad fan heter de för någonting nu, jag kommer inte ihåg det. Det finns alltså indiska heliga män som har håret i såna här stora dreadlocks och olika grejer. Och det finns ju flera europeiska varianter av dreadlocks. Polska dreadlocks, irländska dreadlocks och så vidare. Det är väl så håret blir om man inte tvättar det, är det inte så?
Kulturminister dreadlocks, alltså det, det finns.
Det är lustigt att ingen har klagat på henne för dem, utan det är helt okej då. Men det är för sig bra.
Jag googlar, det finns artiklar om det också, att det var någon som på ETC som tyckte att det var appropriation också.
Ja, det är bara larvet, det är bara larv.
Men hur blir vi av med larvet då? Alltså var, för då blir det ju kulturkrig, blir det inte det?
Nej, det behöver inte bli kulturkrig.
Eller är det att man vägrar delta i kulturkriget blir också att i varje fall...
Alltså man blir av med larvet genom att bemöta det sakligt, helt enkelt. Där det är nödvändigt, och ignorera det om det utvecklas till liksom någon sorts maniskt gnällande och protesterande och sånt där. Det gäller att veta ibland också vilka strider man ska ta, tycker jag. För att man blir... De man väljer, så att säga, de som sina motståndare, de visar också lite vem man är. Och det är ju det andra problemet med svensk offentlighet, och inte minst kulturdebatten i offentligheten, att man i så väldigt hög grad väljer de enklaste svaren, de dummaste motståndarnas mest korkade påståenden. Det är väldigt, väldigt få som försöker att liksom lyfta sig i håret och ta upp samtalet till en högre nivå. Man väljer hela tiden den enklaste vägen. Det är, hela kulturkriget är baserat på det, liksom, på förenkling och fördumning. Och jag skulle säga att det är verkligen en destruktiv verksamhet på båda sidorna av det. På båda sidorna, för det finns ju också de som hänvisar till kulturkrig med någon sorts svepande förklaring till varför man absolut inte kan göra vissa saker eller måste göra vissa saker. Men det är fördummande. Trams.
Det finns ett first mover disadvantage där också, att den som försöker lyfta det till en intellektuellt hederlig nivå öppnar ju sig också för attacker på den lägre nivån. Så det är någon slags nedåtgående spiral. Det finns
absolut, men man måste lära sig att vara, ta ansvar för sin egen position och vad man själv säger. Och man måste lära sig att inte nödvändigtvis reagera på alla dumma, korkade, oinsatta kommentarer man får. Jag har tränat upp, det har inte minst tack vare internet, har jag tränat upp en fantastisk förmåga att faktiskt ignorera saker som inte är relevanta. Det går inte att svara på allting. Och det man svarar på ska vara saker som är substantiella och intressanta, tycker jag. Jag menar, jag råkar ju också, som alla, man råkar ut för massa knasiga och dumma kommentarer. bemöter jag inte. Kan råka ut för hatiska och groteska kommentarer, bemöter jag inte heller. Det är ingenting att säga om det. Det finns ju somliga som har gjort en grej av att de stoltserar med varenda gång de får någon sorts kommentar eller svar eller mejl eller något sånt där som kan tolkas hatiskt, så ska de absolut dela det och visa upp liksom, åh, wow. Mm. Men jag menar, att man blir utsatt för hat innebär inte att man har rätt i sak.
Nej, eller att man har fel. Alltså, det är inte
nej, eller att man har fel heller. Nej. Så att jag menar, så länge saker, jag har varit med om att, det var många år sedan, men jag har varit med om att det har stått folk i porten och kollat om det är jag som borde. Jag också var med om en helt absurd grej. Det måste vara 15 år sedan när någon ringde och anklagade mig för att ha lurat av folk pengar och kostat online-spel. Och jag har ingen aning om vad det där gällde eller någonting. Jag uppfattade det bara som att det var en sorts ett indirekt sätt att hota mig på något sätt. Men jag har aldrig tyckt att det där är någonting som man måste till varje pris. Alltså det är verkligen ingenting man koketterar med. Och om det blir farligt så anmäler man det. Annars så ser man till att bara hålla borta det ur offentligheten, för de personer som beter sig så har ingen, de har ingenting att komma med.
Nej. Du, vi ska sluta, men för de som i likhet med mig då tycker att du verkar vara spännande och vill höra mer av dig, var hittar man dig? Och sen ska vi även avsluta med att prata om brukshistoria. Men vart följer man Torbjörn? Alltså, jag antar att vi kom in på det då.
Ja, jag skriver understrecket i svenskan ofta, ibland också på kultursidan generellt, i Access, tidningen Access, men även på Access TV, i Respons, det är bara smala tidskrifter, ibland i Fokus, sen delar jag liksom, och sen ibland då i radio, i OBS-inslag, jag har varit med i flera samtal i Filosofiska rummet där till exempel och sånt där. Det finns inte liksom en sån kanal. Där jag delar ju liksom efterhand på Facebook helt enkelt, så det är väl det enklaste. Mm. Men Twitter använder jag till exempel inte, och inte Instagram och sånt heller.
Nej. Men du, berättar om de här bruken, för det är intressant och där får man ju följa dig.
Ja, alltså vad ska jag berätta? Så här är det. Jag skrev en roman för några år sedan som heter Eldungen, som utspelar sig på ett bruk i nordvästligaste Värmland. Där är ett fiktivt bruk på en fiktiv plats, men i samband med det så gjorde jag ju massa research och blev otroligt intresserad av de här svenska bruksmiljöerna som är spridda över stora delar av landet, speciellt så att säga mellan Sverige, och som är oerhört mycket intressantare och dessutom vackrare än vad man kanske inbillar sig. Om man läser om dem i tidningarna så handlar det ju alltid om bruksdöd och elände och bortflyttning och så vidare. Men när man ger sig ut och liksom besöker de här ställena så visar de sig vara riktiga historiska pärlor. Många av dem. Och då, som sagt, när jag skrev den här boken, jag läste på om bruk, och sen var det en ren slump som gjorde att jag var med på en bokcirkel där vi pratade om den här boken. Alltså de som hade läst den pratade om det, jag fick väl svara på lite frågor. Och en av dem i den här brokcirkeln, hon har doktorerat på bruk och brukspatroner, Marie Steinrud, som jobbar på Nordiska museet. Och hon sa att jag hade gjort en riktig beskrivning i min bok, och det får man ju guldstjärna av mig för, om man säger. Det visade sig att ja, det var bra. Men desto så visade sig att hon då var väldigt trevlig. Vi käkade lunch, och jag föreslog för henne att skulle man inte kunna göra en tv-serie om bruk? Jag menar, på BBC och de här, de har ju massa program. Har de om kanaler, om slott, om byar, om det? Är det någonting? Det finns alltid någon BBC-serie. Och de går alltid i Sverige. Åtminstone på sommaren går det väl någon sån här BBC-serie där man åker runt till gamla hus eller kanaler och sånt där. Varför görs ingenting sånt här i Sverige? Och min första tanke var att ja, men vi skulle kunna gå till UR och fråga och sånt där. Men sen så, Och så eftersom jag skriver i Access, och Access har sin egen tv-kanal, så presenterade vi helt enkelt först för Katta Neuding som jobbar på Access. För henne och för P.J. Anders Linde. Det var så här, det är lite dyrt att göra sådana här program, och Access TV, de köper in program och sen är det mycket deras egna seminarier och konferenser och sådär som de sänder. Men sen var det tur i oturen. Klassiskt. Kalle Anka, äventyr i bruk för övrigt. Tur i oturen. Favorit i repris. att det här covid-eländet gjorde ju att det var lite färre seminarier och konferenser och sånt än vanligt. Och det betydde att Access-TV behövde lite mer material. Så till slut kunde Katta Neuding då, som är seriens producent och regissör, eller regissör, jag vet inte vem som har vilken titel, vi gör allt tillsammans, liksom, övertyga Access om att ja, ni får chansen, ni får göra 4 avsnitt om svenska bruk. Och det gick jättebra. Det var jättekul att göra och jätteintressant. Och så fick vi göra det. Och det sändes i Access TV och det ligger på YouTube. Och nu har vi precis förra veckan faktiskt spelat in 4 avsnitt till när vi besöker ytterligare bruk. Och så av flera skäl. Dels för att Maria har doktorerat just på bruk i det här området. Och dels för att vi har möjlighet att bo ganska billigt i närheten. Så har vi koncentrerat oss på Bergslagen och Västmanland och sydöstra Dalarna liksom, i första hand. Men drömmen är ju att vi ska kunna få fortsätta och även vara på andra ställen, för det finns ju massa fantastiska bruk i Uppland, i Värmland, i Gästrikland och så vidare. Det är svårt synd att tvinga släppa det här, men vi får väl se. Vi börjar, nu har vi gjort 8 avsnitt, varav 4 har sänds och 4 kommer att sändas i oktober. Och det är ett extremt roligt arbete, och jag tror också att det här är, jag sa att jag gillar folkbildning och jag gillar att liksom förvalta och förmedla den här typen av kunskap. Det är en ren fröjd att få tillfälle att göra en sån här sak faktiskt. För det är också folkbildning. Sen är det ju som sagt fler som ser snusk på stranden än på det här. Men i alla fall, några ser i alla fall. Några, fler än noll. Och det ligger på YouTube så alla kan titta på det när de vill.
Bruken som byggde Sverige alltså på YouTube. In och titta när ni har lyssnat klart. Glöm inte att fylla i lyssnarundersökningen. Och Torbjörn, stort tack för den här timmen.
Tack själv, det var kul att prata lite. Vi får höras igen framöver.
Det gör vi, hej hej.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsén. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.